Nej, det här känns ju, nu blev det så här, nu är det jättesmå liksom ljudvågor.
Pluppar.
Ja. Hej och välkomna till Fotboll Radikal, podden som går in på sitt 53:e avsnitt. Och vet du vad det innebär, Simon Bank?
Tårta, Globen.
Alltså rent tekniskt i alla fall så innebär det
Ah,
att
år
vi,
två.
ja,
Just det,
precis.
trevligt.
Om vi utgår från att året har 52 veckor, sen har ju inte vi spelat in varenda vecka. Vi har haft sommarlov och lite andra pauser också. Men jag kände att detta motiverar att vi ser oss i spegeln, rannsakar oss själva och kanske, om vi inte byter ut några moment, så att vi kanske ändå ska fundera på om vi ska tänka om lite grann. Alltså det är en tid för ny start, det är väl det jag försöker säga. Så att därav inget litterärt intro från min sida. Hur är läget?
Jo, det är jättebra. Det känns också bra att då podden fyller år samtidigt som jag fyllde år igår.
Nej! Jag vet ju det att ni är. Och då fyllde Robert Laul dagen innan
I
dig, eller?
förrgår,
I
just det.
förrgår. Fan, okej, nu missar jag
Eller
båda.
förrgårs går till och med, första februari till och med. Du
Oh,
ser.
början på februari är ett getingbo.
Ja, så är det. Så är det. Men tack
Ja.
för även för uteblivna gratulationer är ju gratulationer.
Nej, vad dåligt. Och du skulle aldrig ens missa min mammas namnsdag. Det är ju det som gör det riktigt tråkigt i den här kråksången.
Just det. I alla fall. Podden fyller år och vi går in i vår nya tid då, som du säger.
Nya
Utan
tideräkningen.
litterära intron.
Ja, vi kan ju känna kanske nästa vecka att vi saknar dem. Eller kanske lyssnarna inte känner igen sig och undrar vad vi har hållit på med. Då får vi väl omvärdera detta. Men jag tänker ju till exempel att profiler och kulturtips kan ju komma ganska löpande också i en podd. Profiler pratar vi ju egentligen om hela tiden. Och kulturtips kan man ju också kasta in när man känner för det. Vi testar och så får vi
Ja, vi
se.
testar. Är det inte lite så också att känslan man bär med sig att det här är ju den timme under veckan där vi verkligen pratar med varandra och ska vi då behöva förstöra en massa fasta moment? Det känns fel. Jag tycker att vi uppgraderar vår samtalstid helt enkelt. Det
Just
är
det.
det vi gör.
Det är just vad vi gör. Precis så.
Det är fint att höra från dig. Du är kvar i Katalonien eller?
Precis, eller tillbaks kan man väl säga. Jag var ju i Madrid på derby i helgen. El Derby Madrileño. Det var fint. Santiago Bernabéu i solsken, det är inte så ofta. De brukar ju inte få sådana tidiga avsparkstider. Men klockan 16 drog vi igång. Det är inte så jättemycket att säga om den där matchen. Det känns som att Atletico Madrid har blivit lite sitt gamla jag igen. Sådär att de förlorar tajta matcher. Mot Real får man väl, det må väl vara hänt. Men Real Madrid är också lite så, de har ju blivit lite grisiga liksom. Det är inte så vackert och det är inte så mycket. Det är två fina moment per match liksom, men det räcker ju på något sätt. Så att, det är ju imponerande med Real Madrid. Och Zinedine Zidane får ju verkligen också med sig, verkar det som, publiken och supporterna på detta. Alltså hade man spelat så här fult då, vad ska jag säga, inom citationstecken tidigare, så hade man ju, då är det typ nu som han hade fått reda på att du får sparken i slutet av säsongen. Men så är det inte längre. Så,
Nej, men
Capello-grejen.
ja, lite speciellt ändå Madrid-derby med ett Real Madrid som inte längre har några supersexiga superstjärnor som det känns och
Nej.
ett Atleti som inte riktigt har ångan uppe. Alltså det är klart att det är anmärkningsvärda med Atleti är väl att de har orkat så himla länge som de har gjort. Inte att
Ja.
de till slut får lite soppartorsk, men det är där man känner att man befinner sig nu.
Exakt, och det är väl för att knyta an lite till förra veckans avsnitt när vi pratade just om det här med hur länge orkar man liksom vara Barcelona och jaga varje bolltapp och allt det där. Och den frågan kanske låter sig ställas ännu mer för Atletico Madrid, för den spelstilen är ju extremt uttröttande. Så att, nej, visst, luften har nog gått ur dem lite grann. Det är också svårt, och jag tycker ju inte, såklart inte, att de ska göra sig av med Simeone om inte han vill vidare. Men jag har ändå lite svårt att se att han ska kunna liksom komma tillbaks på samma nivå som innan. För att det känns som att, som du säger, de pallar inte det riktigt längre. Av förklarliga skäl.
Nej, det är oförklarligt. Alltså jag höll ju honom. Jag tror jag berättade om det förut att när jag valde då världens bästa tränare under fjolårssäsongen och jag lyfte fram El Cholo Simeone och Pochettino, och båda har sedan fått sopa torsk då, under tiden som gått. För att det är just den här känslan att de har gjort så oerhört mycket med så, så begränsade resurser på något sätt ändå. Och fortsatt och fortsatt och fortsatt göra det. Och det är
de, med två av mina fem tränare som är bra tränare. Jag anser att det bara
ungefär
finns
så.
Fem. Ungefär. Ja. Det är de två. Ja, Guardiola och ett par till. Liksom. Zidane kanske, möjligen. Ja. Ja, nej men du har helt rätt. Nej men det är alltid trevligt att dra till Madrid. Men nu sitter jag faktiskt, gör ett litet pitstopp i Barcelona på vägen tillbaka till Paris. Då, för att spelar in denna podd i skinande solsken och liksom en temperatur som, om man inte hade varit orolig för vad det innebär, hade bara varit njutbar. Nu känner man lite att så här varmt ska det väl inte vara i början på februari ändå, så 20 grader och sånt. Men...
Gå ut och var glad, din jävel.
Tyckte du inte att det var inte ett trovärdigt gnäll kanske?
Nej, faktiskt tiden? Inte. Nej.
Vad har du gjort då sen sist?
Ja, vad har jag gjort? Alltså, jag har väl varit på idrottshistoria, det är väl det jag yrkesmässigt har gjort. För på basket, det slog mig då att det var första gången jag såg en basketmatch live sedan jag såg Kobe Bryant bland annat, då leda USA till OS-guld 2008.
Men och ändå, du ska få berätta mer om den fantastiska texten, men ändå så noterar jag att du kastar ur dig ett sånt han var bäst på plan bisats. Då kände jag så här, vad fan Simon?
Jag tror att det var uppenbart. Det var lite den känslan man hade i alla fall. Som var fan, jag har ju mina år i basketvärlden bakom mig. Jag är ju från basketland i Sjuhärad. Så att någonting sitter väl. Och sen dessutom är jag ju man, så att jag kan ju saker. Jag kan höfta. Nej, det historiska med matchen, jag tror att de flesta har väl kanske läst om det, är att då Sverige har fått sin första transsexuella elitidrottare. Noel Felén Hammarström, transman som då debuterade i basketettan för Södertälje. Det var coolt, det var stort, det var kändes som att alla som var där kände på ungefär samma sätt, att det var någonting som man såg helt enkelt.
Historia.
Jättespännande. Det var historia, precis så.
Ja, nej, men det var...
Så det är väl mest det jag har gjort. Sen har jag sett en del fotboll såklart, men det har varit på tv. Och inte jättekul, det var en så trist fotbollshelg. Alltså, om man då tänker bort att Tottenham faktiskt vann mot Manchester City och sådär. Så den kom och gick den här helgen, jag vet, kändes det som.
Ja, just det. Det är väl inte någon... Men det kanske handlar lite om den här perioden på året. Men det här är ju inte den tiden då några klubbar är som starkast egentligen. Man ser ju det, att det är lite slitigt här och var på något sätt.
Sega februari, absolut. På väg in i sista sväng, lite den känslan. Men...
Just det.
Och säkert många som ska så här formtoppa lite grann, eller när Champions League drar igång igen, att då kanske då man tänker att nu jäklar gäller det.
Ja, givetvis. Du noterade, vi har ju inte varit så starka på silly season i podden. Men vi kanske ändå ska notera att Hatem Ben Arfa har lämnat Rennes och gått till Real Valladolid.
Är det därför du är i Spanien, om du ska vara helt ärlig?
Det är väldigt mycket därför jag är i Spanien, precis. Ronaldo, fenomenets klubb, han är ju majoritetsaktieägare sedan lite drygt ett år. Och har skött den här klubben, eller liksom inlett den, vad ska man säga, revolutionen ganska varsamt. Det har inte varit något sådär kasta ut liksom hela tränarteamet och börja om eller värva 15 nya spelare. Så. Utan det har gått lite, men det här är väl ändå någon form av prestigevärvning då. Få dit Hatem till vad som egentligen är en relativt anonym, får man väl säga, för det stora flertalet mitten under halvan klubb.
Han tog hem Hatem,
precis. Hatem fick ju då visa upp sig inför, jag vet inte om det var publik, men medier i alla fall. Och kicka lite med bollen, sådär som man gör. Jag vet inte om du såg det, men nu, det lät så här. Ja. Det låter lite som när man, så här låter när man kickar en boll helt enkelt.
A ver con la cabeza un poco.
Con la cabeza nada más.
No, vale.
Så hör du där att en av honom säger la cabeza, tar dem på huvudet, och Hatem fattar ju vad han menar och gör lite tecken som är så här, ja, nej.
Frisyren.
Ja, han kunde fan inte. Okej, att han har skrivit på för en ny klubb, Men han tänkte inte paja frillan för det.
Mm.
Frillboll finns det ju en hashtag på Twitter som är med jämna mellanrum i alla fall ganska så aktiv. Det är inget speciellt med hans frisyr, men jag tyckte att det sa väldigt mycket om alla inblandade. Mest kanske Hatem själv. Veckans lustifikation. Det är inte ett stående inslag, vill jag bara säga.
Nej, jag tycker jättemycket om det. Och det är nästan sådär så att verkligheten slår dikten och så vidare. Jag vet att det lanserades i höstas någon gång i vår favorit satirtidning Cahiers du Football i Frankrike att Hatems nästa steg skulle bli att starta Hatem Globetrotters.
Just det.
Där man bara skulle dribbla. Det var liksom hela grejen. Man skulle samla ihop världens främsta dribblers och åka runt och spela champagnefotboll överallt.
Men ser du det som en helt osannolik utveckling? Kanske inte blir han som gör det, men den typen av fotbollskonst det kommer ju gå att ta betalt för ganska så.
Man hade älskat det. Det var liksom alltså, det skulle vara Jérémy Ménez, skulle vara Quaresma, skulle vara med Baloli, Saint-Maximin och Ousmane Dembélé såklart skulle också vara med i laget. Jag hade betalat för att se dem, så mycket man säger.
Ja, det var det jag kände också lite grann. Ousmane Dembélé, kul att du lyfter honom. Kul och kul, inte så kul för honom kanske.
Kul att någon lyfter honom.
Stackars vännen. Tidningen 20 minuter i Frankrike satte rubriken häromdagen. Ousmane Dembélé, 150:e skadan sen han kom till Barcelona. Vilket jag gissar är någon form av fransk humor. Men det är ju helt sant att han var tillbaka i träning. Han har ju tillbringat jul och nyår och flera veckor i Qatar där i någon liksom specialbehandling för sina muskelskador. Och så kom han tillbaka och var igång i träning med Barcelona och sen så fick han någon form av återfall. Ja. Nu i veckan igen då. Barcelona gick ut och kommunicerade att nej, tyvärr, inte riktigt än läge för Ousmane. Ja, varsågod, kommentar på det.
Ja, kommentaren är väl att alltså jag tänker så här, ja, men är han Frankrikes Jack Wilshere, tänkte jag först. Och så tänkte jag att en Jack Wilshere kan man någonstans ha sådär sympatier för. Det finns ju de här som alltid får en massa skador.
Gabriel Özcan-typerna och så.
Ja, lite så. Och man känner att med Dembélé så är det så oerhört lätt att misstänka att det är inte bara att han har väldigt, väldigt mycket otur. Nej. Utan att det kanske är att han inte sköter sin, vad är det fransmännen säger, sin livshygien som man ska.
Ja, exakt. Exakt så. Det här är ju det återkommande liksom jobbiga momentet för Dembélé. Och det är svårt, det är jobbigt om det nu inte är så. Säg att han har varit på en liksom rehabkur och bara ätit gräs i Qatar och så händer det här i alla fall. För nu, precis, det är ju, nu tror ju alla, eller nu tänker ju alla så här, ja, det är för att han äter för mycket snabbmat och så vidare. Jag tyckte att det här var intressant i ljuset av en helt annan klubb som har väldigt lite med Barcelona att göra, men som jag ändå känner att det är värd att lyfta. Känner du till Forest Green Rovers Football Club?
Nej, jag kan inte säga att jag gör. Inte i detalj, nej.
Det kommer du snart göra. Jag tror att Ousmane Dembélé hade passat in där ganska bra. Han kanske har fått ordning på sina åkommor. Detta är nämligen världens antagligen första hel veganska fotbollsklubb. Tyvärr har man bara vunnit en match av de senaste 7 i League 2 då, den som blir alltså den engelska fjärde divisionen där man håller hus.
Men det mest sensationella med det här är att Flat Earth FC alltså inte är en vegansk klubb. Det är det du säger.
Alltså jag hade betalat mycket pengar för att se de här två mötas. Jag tror att det hade kunnat vara en episk match i liksom ordets ursprungliga bemärkelse. Alltså en match att säga att skriva lite skönlitteratur om på något sätt. Eller ja, stor litteratur i alla fall. Epik och så vidare. Forest Green Rovers de ligger i mitten ungefär i League 2. Och det har gått några år sedan de behövde lite cash för att överleva helt enkelt. Och kontaktade en liksom lokal, ja, vad ska man säga, näringslivstyp hade vi väl kallat dem kanske i alla andra sammanhang.
Näringslivstyp? I vilka sammanhang kallar man någon för näringslivstyp?
I alla sammanhang när någon ska gå in med pengar, tänker jag, i en fotbollsklubb. Oklart hur. Det blev i alla fall så att Dale Vince gick med på att gå in med pengar i den här klubben då. Forest Green. Och Och på vissa villkor då. Man kan säga att det här är ett gäng som håller till i någonstans på gränsen mellan England och Wales ungefär i Nailsworth, Gloucestershire heter i alla fall området, om ni känner till. Hur som helst, Dale Vince sa att jag kan väl hjälpa till här, men då ställer lite krav. Dale Vince är känd i England, i den mån han är känd då, som en miljardärshippie.
Och bästa sortens hippies.
Bästa sorten. Han har gjort sina pengar på grön el, helt enkelt. Men inte bara det. Han sa då att då ska den här klubben bli koldioxidneutral, vegansk och var liksom sprida ett budskap. Sagt och gjort. Det tog ganska kort tid innan då First Green Rovers började servera vegansk mat till spelarna först och främst. De får äta vad de vill när de är hemma då, tydligen. Mm-hmm. Faktum är att vissa lokaltidningar har gjort då scoop när man har hittat någon sitta och äta en blodig biff på måndag kväll i någon av stadens tre restauranger och så. Men det som serveras på liksom klubbens regi är helt vegansk mat. Och man har också bytt ut maten på arenan då, så det enda som säljs till publiken är också 100% vegansk mat. Mm. Vilket togs emot med viss skepsis då, men har blivit lite av en liten succé lokalt så där. Det här är faktiskt, vi har faktiskt att göra med då världens första FN-certifierade koldioxidneutrala idrottsförening, kan man säga.
Och det är du inte negativt inställd till, Johanna Frenén?
Alltså, jag kan säga att jag har inte efterlyst den här klubben ganska många gånger. Har vi inte liksom berört det här ämnet? Och ingen jävel har berättat för mig om Forest Green Rovers.
Nej, det är ett underbetyg till alla som lyssnar. Till oss, för att ingen lyssnar.
Exakt så. Och då ligger det till så att för övrigt håller de på när de har fått klartecken att bygga en ny arena som ska vara i trä helt och hållet. Alltså det här är ett sånt enormt hipsterprojekt, givetvis. Kul. Liksom. Mm. 100% då grön el och varav ganska mycket ska komma från liksom så här solceller på taket av arenan. Dessutom då så använder man ingen konstgödsel och inga liksom kemiskt gödsel eller så vidare för att hålla igång sin gräsmatta. Dessutom så är själva gräsklipparen, och den är också så självgående genom någon solcell. Fattar inte hur mycket sol de har där i mellersta England. Man brukar känna inte så mycket, men antingen är det ett undantag eller så är det bara att de har satsat så hårt så att de har satt upp så jävla mycket celler så att det räcker ändå på något sätt. Regnvatten samlas upp, vill jag bara berätta, och återanvänds som i bevattningssyfte då. Och hör på det här, alltså oljan som används för att laga då vegansk mat i köket på den här arenan används sen som någon form av så här biomassa eller biobränsle, så man kan köra bil på det därifrån sen. Plus att givetvis finns då en stor mängd laddstolpar på parkeringen så att man ska kunna på något sätt ta elbilen dit då.
Alltså man ser fram emot deras såna här Europa-äventyr, alltså när de får så här Krasnodar bort i Champions League eller så.
Kulturkrocken där.
Fantastiskt.
Ja, oh, herregud. Dale Vince ser ut precis som man kan tänka sig också. Han är typ så här närmare 60, men du vet, helt rakat på ena sidan huvudet och så kanske någon form av något som en gång varit en tuppkam som hänger ner lite grann. Jag ska inte säga att jag älskar den här klubben, för att den verkar ju extremt självgod redan nu. Men jag är väldigt positivt inställd till att den finns och existerar. Och djupt besviken på att det skulle ta så här lång tid innan detta kom till vår kännedom. Men ja.
Alltså ljuvligt. Jag tänker också att de kunde ta in tips. Du pratade om deras gödslade planer och allt sånt där. Att de skulle kunna konsultera på någon slags frilansbasis Jordi Jorkaeffs brorsa. Michel Jorkaeff. Uh-huh. Jo, grejen med honom är att han är engagerad i La Ciutat, någon sån här amatörklubb en bit söder om Marseille, tror jag. Alltså någonstans i Provence i alla fall. Uh-huh. Har nu fått rubriker på sistone för att han då, klubben lär vara den enda i världen som på sin konstgräsplan, alltså den är gjord av olivkärnor. Det är alltså inte de här små granulaten, miljöfientliga och eventuellt hälsovårdiga, utan de använder olivkärnor istället som har smulat sönder.
Där.
Skulle inte det kunna vara någonting för Green Forest?
Verkligen. Men är det inte också så att Mathieu Flamini som har blivit stenrik på biomassa, bla bla bla, på något miljövänligt sätt, skulle kunna liksom värvas? Alltså det när man lyfter lite på diverse stenar så finns ju de här inom fotbollen. Det är bara att det är som att ingen riktigt har tagit ett sånt grepp på det innan den här miljardärshippin Dale Vince sa så här att okej, jag går in med pengar, men då är det slut med steken liksom.
Gud, Dale Vince, alltså det låter som att han i alla fall var typ basist i Mötley Crüe eller något sånt där.
Men han ser väl mycket ut som att han var basist i kanske Offspring, förstår du?
Ah, okej.
Ja, som att det inte har gått så bra sen 2002, musikaliskt då i alla fall. Eller att han kanske har haft lite svårt att, så att säga, återupptäcka sig själv. Men att han ändå snart kommer kunna ge sig ut på en relativt efterlängtad och lukrativ sån här comeback-turné, för att min generation börjar bli så gamla så att vi tycker att det vore roligt att se dem igen.
Det är så fint. Mm. Alltså alldeles så, oavsett vad man tycker, så är det jävla härligt med en fotbollsförening som så tydligt och smart och vågar stå för någonting eller väljer att stå för någonting. Det är också kommersiellt sett, tror jag, oerhört gångbart. Det kommer komma mycket mer sånt. Klubbar som omfamnar ett budskap, och alltså det är klart att det finns stora ekonomiska vinster att göra med det.
Ja, men absolut. Framförallt så kommer man ju få alltså ett sånt hipsterfölje på, om inte IRL så i alla fall kanske framför tvn eller sociala medier eller vad du vill. Det är ju väldigt, jag menar, lite som det här med att varför håller fotbollsspelare så dåliga tal när de går in så jävla hårt för att tjäna pengar på sponsorer och sånt. Det är ju precis samma sak här. Varför är det så få klubbar som står för något, alltså som väljer ett budskap och bara nu kör vi på det här, för att skilja ut sig från de andra? För att det är ju, där finns det ju hur mycket som helst att vinna liksom. Och det här är också lite mer gångbart kanske än att tro på att jorden är platt. Eller det här kommer ändå ses som lite mer legitimt, tror jag, i omvärldens ögon.
Bättre än typ fascism eller något?
Bättre och sämre. Jag är väl inte en sån som håller på att, så att säga, rankar ideologier. men kanske mer... ja, kanske lättare skapa goodwill kring, helt enkelt. Och jag äter inte
mina vänner. Du, förresten, apropå goodwill och apropå klubbar som vågar stå för någonting, du var ute och vevade här i helgen mot all världens kvinnor som spelar fotboll.
Ja.
Så varför hatar du kvinnor? Det är mest den frågan vi ställer.
Vad jag hatar klubbarna. Simon, jag
hatar
inte kvinnorna så mycket. Ja, nej, fan vad det tog fyr, kan man säga. Men jag vet inte, jag själv så satt jag mest och hade ångest över att jag i ingressen, som sen också hamnade på Sportbladets första sida och en löpsedel den dagen, skrivit att många stämmer med i hyllningskören.
Oj!
Och det heter ju stämmer in i.
Så att, ja, antingen stämmer i bäcken eller stämmer in i kören.
Ja. Så jag har gått runt och haft lite ångest över det, men det kanske jag är lite ensam om det. Men. Ja, nej, jag lackade ut lite grann. Jag har ändå legat på och försökt få till en intervju här med Tacon-svenskorna och deras presschef som sökte upp mig för övrigt efter Ballon d'Or-galan i december. När jag hade pratat med Kosovare Slanivar då, och så sa han så här, hej, vill du kanske komma ner och göra en intervju? Jag är presschef här och ring mig och bla bla bla. Och då lät det som att det var ganska öppna spel, och sen så var det jättesvårt, och till slut kände jag att, vad fan, man kan inte ställa in en intervju eller hålla på och sväva på målet så två dagar innan och tro att man är Real Madrid, så att säga.
Nej, alltså du skrev ju om hela det där, alltså att det kommer någon slags silencio stampa kultur inom då damfotbollsvärlden på toppnivå, att klubbarna gör att man inte får prata med spelarna längre och så vidare. Jag tänkte när jag läste det lite på, men vi har pratat om det förut, att den här korta perioden när man kan tycka om någonting, jag tror att vi pratade om den här efter VM 2018 med Mbappé. Hur länge kommer han? Det är han inte, han är inte sympatisk längre.
Ja, alltså framförallt den här veckan har det ju verkligen varit så. Exakt. Med Thomas Tuchel, tränaren där, att han har liksom börjat sätta hårt mot hårt, och varför får inte jag vara den stora stjärnan då? Nej, exakt.
Jag har börjat fundera på om hela damfotbollen kanske, det kanske är så. Vi kanske verkligen måste passa på att tycka om den nu. För att den kommer vara lika jävla hemsk som herrfotbollen inom ett par år. Att vi kanske får 5 goda år med det här när den fortfarande är liksom, den vill någonting, den strävar någonstans. Den är ödmjuk, smart, strävande, klok, spetsig,
välformulerad.
Bra,
liksom.
Välformulerad, precis.
Nej, men precis. Och grejen var väl att jag minns ju att vi pratade om det här efter VM i somras. Att, fast då trodde vi att det var kanske Megan Rapinoe som man skulle tröttna på jättesnart. Nu har ju hon lite grann försvunnit ut ur vårt blickfång i alla fall. Men det här, å andra sidan, det här är inte ett helt nytt fenomen. Jag skriver ju också det och det har verkligen strömmat in reaktioner från kollegor framförallt. Som har sagt så här, gud, det här har jag tänkt på jättemycket men jag har inte riktigt pallat att lyfta det. Eller jag trodde bara att det var jag. Eller, men gud, har det därför det är så svårt att få de spelare till min intervjuserie om det här och så. Alltså du vet att många som har sagt samma sak. Och det visar sig till och med Malmö FFs blivande damlag som spelar i division 4 har också en form av silencio stampa just nu, skrev någon till mig. Så att det här är ju, och det är sunket för att det också handlar liksom om att man, både typ att spelarna ska skyddas och att de är lite för, vad ska man säga, både att de inte ska behöva prata med journalister för de håller på att bli lite stora, men också att de inte klarar av det. Och det är så, det är sånt feltänk, för att damfotbollsspelare är så, ofta så otroligt mycket bättre på att hantera media. Liksom. Alltså de är smartare, de är mer välformulerade, de är bättre utbildade, de är mer intressanta, de parerar ofta mycket bättre alltså traditionellt sett, för att de inte har varit så himla skyddade eller inte varit så, det har inte varit så stort.
De är människor, ja.
Ja, de är människor, precis.
Nej, men det är väl en sån här klassisk som dyker upp i de flesta, alltså, även på herrfotbollssidan så där, så kan jag tycka ofta i Sverige så ser man någon klubb som inte riktigt är van vid väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Då brukar det alltid dyka upp någon person som helt plötsligt står på någon läktare i kostym och klubbhalsduk som inte haft den här rollen tidigare, men så kommer in och så ska bestämma väldigt mycket. Som inte riktigt bottnar i rollen.
Nej.
Och det är väl lite det man känner, att de försöker vara väldigt, väldigt stora med, utan att förstå var damfotbollen kommer ifrån och vart den borde vara på väg någonstans.
Ja, men precis. Sen tror inte jag att det här måste nödvändigtvis vara en utveckling som bara kan gå åt ett håll. Jag tror faktiskt att det kan svänga lite grann, alltså fram och tillbaka eller vad man ska säga, för att det, alltså själva grund eller anledning, eller vad ska man säga, ett av skälen till att jag skrev det här var ju just att vår kollega Phil O'Connor hade konstaterat då att Norges landslag är så briljanta på att hantera media, damlandslaget. Och kanske liksom öppnare än vad de har varit någonsin i ett läge där de har varit i en skitsvår situation med Ada Hegerberg. För att egentligen så hade det kanske varit naturligt för dem att säga så här, okej, våra tjejer pratar inte, för vi orkar inte prata om Ada. Liksom. Då är det bättre att vi är helt tysta. Men de har liksom gjort tvärtom där och litat på att det ska gå ändå. Och det har ju uppenbarligen blivit succé på alla sätt. Och medier är nöjda och spelarna är nöjda och så vidare. Nu förekommer jag lite hans stipendiearbete här, Phil. Men jag pratade på något.
Fan vad skönt, han kan bara åka med nu.
Men detta var vad han sa när vi hörde om det hela i alla fall. Och det är klart att det kan svänga tillbaks eller vad du vill åt andra hållet också. Så vi får inte tappa hoppet. Men det är lite alarmerande. Alltså Sveriges landslag var väl 2015 som var ett sånt kaos-VM medialt där i Kanada.
Kanada, precis.
De fick inte, du var där.
Jag var där.
Ja, kan inte du berätta om det istället för jag som inte var där? Nej, men man fick inte prata med någon av spelarna typ någonsin.
Nej, det var väldigt hårt. Grejen var att jag kom ju dit. Jag åkte dit egentligen för att bevaka Sveriges slutspelet. Och slutspelet för Sveriges del blev ju exakt en match långt. Så det var inte så. och det var knappt ens att de gick dit. De blev ju slutspelslag i kavaj, som det heter.
Kommer jag och kliver in i slutspelet. Nu ska jag ställa lite krav på hur de ska sköta sin... att de inte ska vara några divor. Blink, blink.
Ja. Ungefär så. Nej, men det var ett sådant uppdelat mästerskap med en kronikör vid gruppspel och en vid slutspel. Eller möjligt två vid slutspel. Var väl tanken. Nej, men det var en total krock där, tror jag, mellan medier och Pia Sundhages lag då. Det gnisslade så. Och det låg ju inte på spelarna så mycket. Det var ett skapat problem helt och hållet. Jag tror att det är ena saken att man inte är riktigt van vid det. Det andra tror jag är att det finns någonting som inte bara handlar om fotboll utan som handlar om allting idag. Att det är den där, återigen den där korta luckan när man tillåts tycka om någonting på ett helt okomplicerat sätt. Jag vet inte om det är präglat av någon sorts uppdrivet tempo eller sociala medier eller vad det är. För att nu funkar det så att någonting slår igenom, något får ett genombrott och älskas liksom. Sen så kommer någon slags motröst som problematiserar. Sen så kommer då någon slags syntes där man underkänner den här motrösten för att vara elitistisk eller populistisk eller vad det kan vara. Och sen när man är färdig, sen ska man gå vidare till nästa fenomen att tycka om. Då har man bränt av hela det där fenomenet som man gillade i då 7 minuter ungefär.
Just det. Men det där handlar väl, jag tror att det där handlar mycket om att, det är lite som att typ var den första som kanske skriver en dålig recension av en film som är extremt hyllad. Eller att man problematiserar, inte vet jag, blir först med att problematisera tv-serien Skam till exempel. För att, för att det finns, och att man kanske inte nödvändigtvis går så mycket på vad man tycker, utan att det snarare finns, här fanns det en liten lucka och den här hatten kan jag ta på mig. Och sånt får ett jättegenomslag då på sociala medier och bla bla bla. Och det blir liksom en, vad ska man säga, det följer ju alltid det här mönstret. Och då blir man också kanske den liksom, personen som blir lite så mitt i debattens, eller mitt i orkanens styrka på något sätt. Och så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blir nästan ett skådespel eller någonting annat. Så känns det ju väldigt mycket kring fotbollen och alla fenomen just nu också.
Ja, någonting dyker upp och sprayas med alla åsikter så snabbt som möjligt. Och sen så är det färdigt. Sen ligger det där som ett avverkat lik. Alltså det är klart att en idrott kommer inte hamna där. Men jag tror att många i den idrotten kommer säkert hamna där. Som vi pratade om Megan Rapinoe, att det är ingen större skillnad på henne idag mot för ett år sedan eller två år sedan. Men bara att man blir färdig med det. Och jag vet inte, Iris kanske, det kanske blir så här, det där kontraproduktivt att ge fan att prata med medier överhuvudtaget, kanske är smart, jag vet inte. Det som man hänger i lite längre.
Ja, just det, behåller mystiken och lite så.
Ja, exakt. De blir kvinnor igen, den där grejen. Ta den traditionella kvinnorollen.
Det är eteriska varelser och inte några liksom fysiska fenomen. Men ja, det jag, exemplet med VM 2015 visar ju också att, för det var kanske liksom piken på otillgänglighet och som jag har förstått det. Och efter det med Peter Gerhardsson framförallt så har man gått till att bli öppnare igen. Så att det kan ju svänga åt alla håll, såklart.
Ja. Jag intar här bara den alternativa ståndpunkten och säger att sluta prata med journalister. Sluta. Syns inte överhuvudtaget. Kvinnan tiger församlingen, som Paulus sa. Så kan damfotbollen fortsätta snickra vidare på ett 1000-årigt rike istället för att brinna av, ha kort brintid.
Behålla sin mystiska aura.
Precis så.
Gud, tänk om det är det som Takon håller på med här.
Det är ju lätt, va?
De har ju en så högklackad sko som klubbemblem. Så att det är ju inte omöjligt att det finns någon form av ideologi här om kvinnor och kvinnor. Liksom det är eteriska väsen som inte ska behöva kliva ner och vara du med journalistpacket.
Ja, nej, de har kommit ett steg längre än vad du har gjort.
Båda svenskarna gjorde mål för övrigt. Det var ju ett Madrid där också som jag då bojkottade. Det var min silencio stampa i det hela. Två
sicken loser
från Sverige, och jag tror att de vann med 4-3 eller något sånt där. Ja, det blev ett litet målkalas i alla fall.
Just det, en bojkottad bojkott.
Fotbollny radikal.
Det jag skulle jättegärna vilja prata om en annan sak. Lite, jag vet inte, det går att leda vidare i alla fall från, om vi nu tolkar silencio stampan som en kvinnlig proteströrelse, kan vi göra det?
Ja, det är den feministiska tolkningen av det.
Just det, jag tar ju ofta den.
Det hade varit precis en absolut, förutom att inga feminister utom typ jag och kanske tre till är engagerade i fotboll i Sverige, så hade det ju varit en sån given tredje liksom position i det här. Varför ska fotbollsspelare, bara för att de är kvinnor, behöva ställa upp och hur som helst och kunna användas av media? Har de inte rätt till sin integritet och så vidare?
Just det.
Varsågoda och fyll på med den om ni sitter och känner er kallade. Jag är redo.
Allt är redo. Jag tänkte om just det med kvinnors proteströrelser och konstatera att inga är bättre på att göra konst av proteströrelser än kvinnor. Alltså om typ gula västarna är väl mer någon slags lyckad reklamgimmick kan man väl säga, va? Smart och så. Men kvinnors massprotester, då blir det konst istället. Minns du när vi pratade om det här i Indien, Sabarimala-templet där, 5 miljoner kvinnor i en mänsklig kedja?
En kedja som sträckte sig motsvarande Malmö-Stockholm, tror jag att någon snäll lyssnare räknade ut. Ja, alltså det var precis.
Det 60-70 mil någonting. Det var en sån oerhört stark visuell bild av kraven på jämlikhet och på någon slags kvinnligt kamratskap och styrka och så. Har du följt den feministiska rörelse som nu sveper över världen från Latinamerika? Den musikaliska revolutionen?
Jaha, nej.
Om jag säger Un violador en tu camino.
Jag talar i spanska, men jag vet inte, jag känner inte till.
Du spänner på en spanofila världen. Nej, det är en rörelse som vi borde känna till mer om. Också då oerhört stark som visuellt uttryck. Man kan säga att det här, alltså Un violador en tu camino, en våldtäktsman i din väg, är alltså en låt, en sång som har åkt över världen lite som Macarena kan man säga, fast ändå inte. Förstår du?
Ja, ändå inte kändes det väl mer som kanske. Gissar jag. Nej, men, är det en dans? Är det du försöker säga? Finns det någon
det är precis det jag försöker säga. Mm. Det är på spanska och det finns en dans. Jag behöver inte mena så för att säga att det är en Macarena.
Nej, du har helt rätt.
Börjat då i det lilla i Chile, ett ganska sådär okänt. Det mest okända av alla feministiska kollektiv i Chile som vi har.
Ja, inte någon av de 31 alltså som man känner till.
Las Tesis, de har inte hört talas om.
Nej.
De skrev då den här låten och skapade en enkel dans till den då. Det är så här enkla steg och rörelser. De som sjunger då står ofta med sina ögonbindlar på, masker över ögonen. Men det är liksom inte själva grejen, utan grejen är det som uppstår då när miljoner kvinnor över hela världen tar sig ut på offentliga platser då och genomför det här, mässar det här, den här sången. Vi lyssnar lite på hur det låter.
Es la violencia que ya ves, el femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, y la culpa no era.
De mässar alltså lite valt här. Patriarkatet är en domare som dömer oss för att vi fötts. Och vårt straff är våldet du inte ser. Det är kvinnomord, strafffrihet för mördarna. Det är försvinnanden, det är våldtäkt. Och det var inte mitt fel. Inte vad jag var, inte hur jag var klädd. Våldtäktsmannen är du, våldtäktsmannen är du. Det är snuten, domarna, staten, presidenten. Förtryckarstaten är en våldtäktsman. Starka saker, va?
Väldigt starkt. Stark tobak.
Stark tobak. Så här snabbt kan det gå då. Den här framfördes alltså första gången då i någon sån här flashmob i Chile utanför Valparaiso. 20 november, vad har vi? 2,5 månader ungefär sedan. Den spred sig då in i Santiago, i huvudstaden, utanför för domstolen där. Runt regeringsbyggnader i hela Chile. Och på en månad då så spred den sig över hela Latinamerika precis. Och över hela världen också. Man har dansat då, alltså 100,000-tals kvinnor, miljontals kvinnor. Har dansat och sjungit här i London, bort i Paris. 2 veckor efter att de presenterade den i Valparaiso så stod kanske ett par hundra, kanske tusen kvinnor på Sergels torg i Stockholm och skanderade och dansade. Otroligt mäktigt. Det är så visuellt starkt. Och det handlar om är ju... Alltså,
men varför har mainstream-media tystat ner det här, eller?
Som så ofta. Det börjar hända saker nu då. Nu skrivs det väl om det. Så i Sverige väldigt, väldigt lite. Mm. Brandao Jönsson naturligtvis skrev i DN häromdagen om det då. I samband med att Chile på väg att få sitt första feministiska parti då i dyningen efter det här. Chile ska väl säga sig väl kanske ett av Latinamerikas minst våldsamma länder, men även där då är kvinnovåldet så pass utbrett att den här motrörelsen kommer.
Mäns våld mot kvinnor.
Mäns våld mot kvinnor. Fotboll då? Jo, så stark var rörelsen så att det var några sådana här ungdomsspelare, 17-åringar i Club America i Mexiko som då gjorde sig lustiga över det här. De spelade in på Insta någon sådär litet filmklipp där de stod i omklädning och dansade till den här då, drev med hela den här rörelsen.
Mm-hmm. Pojkar.
Och fick ett sjuhelvetes drev mot sig då. Mm. Och fick sparken från klubben.
Mm-hmm.
Uthängd över hela Mexiko i princip.
Mm.
Det som också har hänt då är att...
Men de åkte inte in på något av de här fängelserna som vi pratade om sist i alla fall. Så att de kommer att överleva.
Nästa bortamatch. Ja, de fick en chans till tror jag.
Ja.
Det har också spridits på sociala medier att flera sedan damfotbollsspelare då från de stora klubbarna i Argentina och Mexiko som har spelat in videor då som där de själva då dansar och sjunger det här då.
Mm, men som stöd.
Precis så. Mm. Precis så. Alltså kvinnorna själva då. Och det är alltihopa, det är någon slags klart bevis på hur snabbt eller hur liten världen är och hur stark den är för, eller hur mottaglig den är för sådana här starka, ja, vad ska man säga, starka uttryck, starka liksom...
Ja, och massrörelser.
Hittar du rätt i massrörelser så går det väldigt snabbt. Också då, om vi ska koppla det till fotbollen, så är det någon slags bevis på något som vi också pratade om förut, om hur damfotbollen då i Sydamerika är en sån oerhört explicit feministisk kraft också.
Mm, mm. Det är en katapult alltid för de här frågorna ju. Det är verkligen helt otroligt. Vi har ju pratat om det tidigare. Att de har varit i Argentina till exempel. Många fotbollsspelare varit involverade i abort. Mm. Anti-abort, eller inte, ja, pro-abortrörelsen och så vidare. Och nästan alltid när det kommer till våld mot kvinnor så finns det någon fotbollskoppling. Det är fascinerande.
Det är verkligen fascinerande. Gå gärna in på Twitterkontot Podcast Radikal och titta på hur det ser ut när hela jävla kvinnovärlden går ut på gator och torg och sjunger och dansar. Den som inte dansar är en våldtäktsman.
Okej, okay. Malplacé, men jag skrattade.
det är enda som betyder något för mig, Anna.
Ja, shit. Fan vad starkt. Planen var egentligen inte att vi skulle starta ett nytt år och göra en jättekort podd. Men vi är typ färdig, pratade Simon. Och ibland så kan man ju... Kort är bra, som vi brukar säga inom kvällstidningsvärlden.
Ja, men jävla jobbigt att vi så gick in med att men nu ska vi äntligen få prata bara fritt. Och sen så, vi hade inte mer än så här. Nu sitter vi där som det förälskade paret på någon slags... Nu har vi fått en vecka utan barn och sitter man så... Nej, det var inte mer än så här.
Framförallt om vi inte har de här dagliga rutinerna så vet vi inte vad vi ska göra riktigt med varandra. Hade du läst någon bok sen sist? Nej, inte det. Nej, vad fan, vi får bryta ihop och komma igen nästa vecka. Det är ju inte en hemlighet att vi ibland drar över lite på det som i alla fall är vad jag tror någon form av podcastnorm. I alla fall alla bra podcast brukar ju vara strax under en timme. Så vi kan väl få ära det idealet den här veckan. Vi ska ha en utgångslåt i alla fall. Den här låten skickade jag ju till dig och lite sa, den här skulle vi kunna spela någon gång, men det är kanske lite bättre om du liksom på den än att jag gör det. Nu får ni hela bakgrunds... Nu är vi helt transparenta här. Så att, varsågod Simon och berätta vad som blir veckans utgångslåt.
Det kan väl inte bli något annat än något som handlar om Your Busy Buddy, Joanna. Afrobi kommer här.
Hej då.
Go. Hej.
Your busy body, busy tonight. Matt, Joanna. Making on the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey.
you do me like Joanna, Joanna. How you do me like hey, Joanna, Joanna. How you gonna do me like Joanna, Joanna. Hey Joanna, hey Joanna, Joanna. Ay ay ay. Hey, how you gonna play me like Drogba, ho, Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho, Drogba, ho?
Busy body, busy tonight. Mad, mad.